Här börjar kärlekens irrgångar av Barbara Cartland, översatt av Ann Björkhem, inläst av Ida Olsson, för Saga. Första kapitlet. 1937. Malcolm Worthington gick långsamt in i huset. Rullgardinerna var neddragna och han drog upp dem en efter en så att träknoppen ytterst på snöret slog emot rutan med en skarp smäll. Ljudet fick honom att rycka till, för det ekade i den onaturliga tystnaden här inne. Han var lång och mörk och håret som redan hade fått grå strimmor var rakt bakåt struket och visade hans breda panna. Ansiktet hade fina och välproportionerade drag och hakan tydde på kraft och beslutsamhet. Det hördes ett ljud från dörren, en tveksam knackning. Malcolm vände sig om och fick se sin hushållerska. Hon i sin tur såg förvånat från fönstret till honom och sa: "Jag undrade bara om ni ville ha en kopp te, sir." Rösten var så låg att han nätt och jämnt hörde vad hon sa. "Ja, tack, Mrs. Marlowe," sa han. Hans egen röst lät onaturligt hög i jämförelse med hennes. "Och var snäll och ta in lite mera kol till brasan," tillade han. Hon hade gråtit, såg han, men blotta tanken på att hon kunde ha varit så till den grad fäst vid Florence var löjlig. Hon hade inte varit anställd hos dem mer än 3 månader och troligen hade hon aldrig ens sett sin arbetsgivares hustru. Det var han själv eller Nanna som hade gett alla nödvändiga order. Och ingen annan än de två hade fått gå in i Florence rum. Ända till slutet hade Florence envist vägrat att anställa en sjuksköterska och hon hade varit så hysterisk vid blotta tanken på det att läkarna mer än gärna hade accepterat Malcolms utlåtande när han sa att Nanna var den som bäst kunde hjälpa henne. Nu hade han inte sett Nanna på 2 dagar. Hon var alldeles tillintetgjord och annat kunde man heller inte ha väntat sig. Hon hade inte ens kunnat gå på begravningen utan han fick gå ensam. Han stod där tills kistan slutligen sänktes ned i den fuktiga jorden och den arma, olyckliga Florences sista vilorum skottades igen och gömdes. Det fanns inga andra släktingar och inga begravningsgäster. Han hade inte låtit någon få veta att hon var död. Dessutom var det säkert inte många som fortfarande mindes henne. Under de första olyckliga åren av sitt äktenskap hade han förföljts av minnen från deras första halvår tillsammans. 6 månader av ogrumlad lycka. Men de vackra minnena överflyglades av bitterheten när han så småningom insåg att det inte bara var hans äktenskapliga lycka som krossats utan också hans karriär. Han hade kämpat mot den vetskapen i 4 långa år. 4 år av lögner och förställningar och undanflykter. 4 år då han aldrig från den ena minuten till den andra visste hur Florence skulle uppträda. 4 års böner, övertalningar och försök att beveka henne. Och alltihop till ingen nytta. Han var ambitiös och det var inget tvivel om att hans diplomatiska karriär skulle ha krönts med framgång, kanske rent av en sensationell sådan. När han träffade Florence för första gången ansågs han som mycket lovande och under det första året av deras äktenskap infriade han fortfarande sina löften. Det lovade gott för framtiden, det fyllde honom med oändlig stolthet. Men sedan sjönk han alltid tillbaka i misströstan när han påmindes om sin situation. När han slutligen insåg att det var omöjligt och la in sin avskedsansökan hade han efteråt gått hem och gråtit som ett barn. Efter det saknade allting annat betydelse. Dagarna var oändliga och följde på varandra i det oändliga. Florences scener, hennes hysteri och svartsjuka och hennes oundvikliga sammanbrott blev till sist bara en del av den dagliga rutinen. Han var för stolt för att låta någon människa få veta hur han led. De flyttade från London till ett hus på landet.